Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast. Med oss i studion är Alexander.
Ja, jag är här.
Alex Watches, hallå.
Hej.
Och jag, Albin.
Välkommen Albin.
Nu blir det ett fullmatat avsnitt för vi har varit i Genève i en, det kändes nästan som en vecka, men vi var där i 4 dagar.
Ja.
På Watches and Wonders, världens största klockmässa.
Jajamän. Och för er som inte känner till Watches and Wonders så är det då, precis som Albin sa, världens största klockmässa där väldigt många varumärken ställer ut. Det var rekordstort i år med besökare antagligen, men även varumärken. Rolex, Patek Philippe, Tudor, Chopard, Cartier, Zenit, Hublot. Ja, det ställs ut väldigt mycket klockor helt enkelt och... Vi har precis landat lite kan man väl säga hemma efter den här veckan.
Ja,
vi ska försöka bena ut vad vi har sett och känt och klämt på egentligen.
Mässan fungerar ju så här att den pågår, är det måndag till...
Tisdag till söndag varje år.
Ja, och de första dagarna, tisdag, onsdag, torsdag... Och fredag är branschdagar för återförsäljare, press då, och presssamlare så som du, vi är.
Mm.
VIP-kunder.
VIP-kunder, absolut.
Som varumärkena faktiskt bjuder till mässan för att komma och kolla på nyheter. Och en ohelig blandning av allt däremellan.
Ja.
Handlare och whatnot.
Ja, det såg vi några stunder.
Så, och det är tusentals personer där på plats. Det är hur stort som helst. Och jag tror att du bokade ju möten ganska effektivt åt oss båda. Så jag tror vi snittar någonstans mellan 6 och 9 möten per dag med i stort sett separata varumärken. Vissa varumärken träffade vi 2 gånger för att de ville presentera olika saker.
Exakt.
Men det är väldigt mycket, det är hundratals klockor och att ta in på en gång. Men vi har sett alla nyheter från både de som är jätteintressanta för våra lyssnare och även de som är inte intressanta. Vi tänker bränna igenom allihopa.
Ja. Ja, men exakt. Och jag tänker väl att lättast för oss att hålla koll på allting så att vi inte missar någonting här nu är väl egentligen att beta av det i kronologisk ordning vad vi gjorde på dagarna. Och vi kom ju ner på dagen innan. Dagen innan mässan började så landade vi på eftermiddagen i Genève och egentligen drog mer eller mindre direkt till en tillverkare som ställer ut utanför mässan.
Och det är ju viktigt att ta upp för att det är, eftersom så stora delar av klockbranschen är där samtidigt så för att besöka mässan så passar alla andra märken på att ha egna utställningar, bjuda in till egna events runt omkring Genève också.
Exakt. Så ja, alltså det pågår ju egentligen under den här veckan i Genève så jag skulle säga att nästan att det är lika stort utanför mässan som det är på mässan faktiskt. Nu var vi ju tyvärr inte, han inte med det riktigt och var någonting utanför mässan förutom den här första kvällen då.
Jag lyckades, vilket jag ska berätta om.
Ja, men det kommer, just det, det kommer vi fram till lite senare i avsnittet, men
vi var alltså och besökte dina vänner på Jacob & Company som hade en väldigt stor utställning på
Four Seasons Hotel. Så har de i vanlig ordning hyrt ett helt våningsplan där de ställer ut i princip alla sina klockor. Och de visar lite nyheter och lite annat smått och gott som vi fick klämma på och ja, som en annan viktig grej, så ni som känner till podden och bloggen och allting sen tidigare vet ju att det har varit lite, vi har inte hunnit med riktigt att uppdatera ecotime.com, men det vi har hunnit göra däremot är att uppdatera våran TikTok och Instagram med videomaterial på det mesta redan. Nu får vi se lite när det här avslutet släpps, men det kommer nog finnas lite på ecotime.com att läsa om också. Men framförallt på vår Instagram och TikTok.
Ja, där vi har korta videos där vi går igenom flera olika intressanta brands. Till exempel Tudor, Rolex, Patek, Zen, ja, allt möjligt. Dedikerade videos för varje. Så om ni vill få en snabb överblick med bilder också, så gå in på antingen Instagram eller på TikTok. Mm. Ecotime Group heter vi. För att vi, vi laddar upp på båda, helt yes. enkelt.
Så, vi mjukstartade helt enkelt med att klämma och tjäna på klocka för lite över 200 miljoner kronor hos Jacob & Co. Och för er som inte känner till dem, så är de först och främst var de en juvelerare, men som sen har gjort en liten transition in till fine watchmaking eller high horology och sånt. Så de gör ju ganska sjuka klockor ur ett tekniskt synsätt, synpunkt. Men ja, med mycket stenar såklart.
De började någonstans runt millennieskiftet och göra, jag kanske försenade för tidigt också, men däromkring, göra isade kvartsklockor som många hiphoppar gillade.
Ja,
och verkligen. Såklart massa smycken och sånt, för Jacob från Jacob & Company kallas ju för Jacob the Jeweler.
Exakt.
Finns mycket att läsa om honom. Men som Alex säger, nu gör de helt knäppa grejer. Och det är mycket stenar. Det är extremt komplicerade inhouse-urverk. Och vi fick ett smörgåsbord med galna grejer framför oss.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Så vi hade en trevlig liten uppvärmning där på kvällen. Innan då första dagen på mässan, som var då dagen efter, började. Och ja... Alltså, vi har ju båda varit där förut, men det är fortfarande, man slås av hur stort det är allting. Och nu var det ju ännu större, så nu har de byggt om lite grann och vi fick komma in på en annan entré. Så man kände sig genast lite vilsen inne på mässan och ja, sådär. Men vi gjorde en avstickare först till Rolex monter för att kolla på Rolex nyheter, som alltid är liksom den största snackisen från mässan, skulle jag väl säga, i alla fall på förhand, alltså när det kommer till vad de ska släppa för någonting.
Av olika anledningar så är det dit man går först, ja. För att montrarna är jättestora förresten, de är flera, det är som att de bygger,
ja, det är ingen korvkiosk.
Nej, det är så femvåningshus som byggs, ja, inne på mässan, med lounger, mötesrum och allt möjligt, medierum, allt ni bara kan tänka er. Men Rolex monter som ligger i den största salen och finaste salen, får man
säga. Nej, men det skulle jag inte säga, det är den största salen. Det måste ju vara där var Richemont har sina grejer, eller?
Ja, men den här är mer öppen. De har Patek.
Ja,
Pateks,
mer öppen.
Patek ligger bredvid.
Vi får se om vi kan få tag på någon planskiss så vi kan göra någon aria uppmätning.
I mitt huvud så ligger de på det bra stället.
Ja, det gör
de. Så, men de ställer ut alla sina nyheter.
Yes.
Och inte bara nyheter, de ställer ut befintliga modeller också, men här kommer alla GMT, här kommer alla Daytona och så vidare. Och sen så är det bara en lång vägg med skyltfönster där allting, där alla nyheter står ute.
Måste man nästan lösa pusslet med att se vad fasen är som nytt.
Ja, men de har små gröna skyltar som det står new.
Aha. Ja, de missade jag.
Så, vad släppte Rolex då? Och jag tror att Mia och Britta hade möte med dem och kommer göra en hands-on och skriva om nyheterna på Ecotime. Vi hade bara möjligheten att kuta förbi och ta en titt på
skylten.
För vi hade andra möten. Men stål GMT med uppdaterad med svart tavla, uppdaterad bezel, den nya keramiska bezeln som fejdar mellan svart och grått.
Yep.
Kommer på Oyster och Jubilee.
Mm.
Den gamla GMT med referens 1167-10L som också den var ju en långkörare.
Mm.
Svart tavla, svart keramisk bezel. Det här är ju då en uppdaterad version.
Ja.
Den kommer förmodligen vara väldigt populär, den med.
Mm.
Ett av de viktigaste stålsläppen.
Ja, det var väl typ det enda stålsläppet de gjorde.
Ja, för de släppte nya Daytonor i fjol.
Ja.
Vilket var väldigt viktigt då. Mm. Och nu var det GMT.
Ja, men apropå Daytonor släppte de jättemycket Daytonor också. Men i ädla metaller med lite stenar och grejer.
Ja, värstinggrejer och en hel del off-catalog-grejer har dykt upp också. Så här, saker du inte ens kan hitta på hemsidan som du Rolex kommer erbjuda dig om de vet att du köper sånt helt enkelt.
Precis. Sen utöver Daytonerna så var det en del nya Day-Dates med olika nya urtavlor.
Mm.
De släppte nya Skydwellers.
Ja.
På jubileelänk.
Coolt. Jag såg en med vit tavla. Mm. Det är mycket guld. Jag är, i Skydweller är fortfarande Rolex mest komplicerade klocka. Vilket många glömmer bort. Mm. Det är en... boetterna är stora på grund av det. Mm. Det ska in mycket grejer i dem, för de har en massa olika komplikationer, vilket jag kommer inte ihåg alla.
Men apropå stora boetter, släppte de ju faktiskt det sjukaste släppet de har gjort på ganska länge i mina ögon, och det är Boysänket i Deep Sea Sea Dweller är helt i guld.
Och jag är inte ens säker på att den heter Sea Dweller ens, den modellen.
Den kanske bara heter Deep Sea.
Jag tror att den bara heter Deep Sea. Det jag har fått höra av återförsäljare och lite folk som faktiskt var där och var inne och han klämma på den är att listpriset är plus 620 000 och den väger plus 300 gram.
Mm.
Och är, ja, det är ett vattentätt båtankare i guld med blå tavla.
Mm.
Jag vet inte hur... Får jag gissa vilka som köper en sån, så kommer mina fördomar säga att många av dem kommer hamna i USA och få av dem kommer hamna i Asien.
Ja. Det låter som en rimlig slutsats faktiskt. Ja, jag vet inte.
Vad och det kanske lät lite fördomsfullt, men jag ska säga någonting. Det stämmer. Så ja.
Ja.
Kom och ät mig.
Kom och ät mig. 1908, deras dressklocka som är arvtagen till Cellini, släppte de ju också i platina med en ganska snygg blå Guilloché-tavla, måste jag säga ändå. Den tyckte jag var faktiskt piggade upp lite.
Lite underskattad modellserie.
Mm.
Jag tror att många inte tänker på den för att det är en Rolex på läder. De flesta Rolex brukar vara på någon slags länk och de flesta är typ sportklockor i någon mån. 1908-serien är väl den som inte är en sport.
Nej, precis. Den tyckte jag faktiskt var väldigt snygg när jag sitter och kollar på mina halvdassiga bilder här. Men den tavlan den är fasen bra alltså.
Ja. Ja, snygg.
Det var väl typ Rolex i stora drag.
Ja.
Känns som det, va?
Deep Sea guld, ja. GMT stål,
ja.
Nya Daytonas och Skydweller i ädelmetall som var spacade på olika sätt.
Mm.
1908 platina med balltavla.
Och Day-Dates.
Och,
de har säkert släppt
Day-Date 40 och sånt. Så här. Det sker så många ändringar av modeller, men det bara man märker först. Det här är de viktiga grejerna, liksom. Yeah. Det här är nyheterna som Rolex själva lyfter fram.
Yes.
Det kan vara hundratals små ändringar också som sker, och man får utforska det på deras hemsida.
Mm.
En annan sak som kan vara viktig att säga, för vi har ändå talat om Rolex, är det går ju alltid spekulationer om vad som tas bort.
Mm.
Och till exempel Oyster Perpetual med Celebration Dial med alla färgglada turkos urtavla och färgglada bubblor, den togs inte bort. Det trodde folk skulle bara köras ett år. De har inte tagit bort sub med grön ring som kallas för Kermit. De har inte tagit bort, eller Starbucks. Väldigt många saker som folk tror. Det gick rykt om att de skulle ta bort Pepsi.
Ja, men så, det sker ju varje år.
De brukar ta bort grejer.
Ja.
Men i år har de faktiskt inte tagit bort några av de grejerna som tidigare år kanske.
Okej. Okay. Ja, intressant.
Det spekuleras alltid jättemycket, men det togs bort väldigt mycket färre saker än vad folk var beredda på, såklart.
Bra. Finns det kanske kvar någonting att köpa då?
Möjligt.
Möjligt. Men vårt första riktiga möte där vi faktiskt satt ner med klockor i näven och kände och klämde var ju med Jaeger LeCoultre, eller Jäger på svenska. Och så här, fan, nu drar jag en liten sån här instickare bara, men det känns som att det mesta som släpptes var
bra.
Ja, men det var också lite av ett så här mellanår på sätt och vis.
Och nu talar du generellt för mässan, inte för Jäger.
Nej, exakt. Nej, för Jäger släppte ju panggrejer, men kanske är någonting som inte är liksom så här, om man ser till vad svenskar brukar köpa i vad vi pratar för prisklasser, så är det kanske inte en duometre i platina för 900 papp liksom.
Nej, det är snarare en reverso eller en...
Ja. Ja, men skitsamma, vi kan komma tillbaka till det sen. Men ja, nu var jag inne redan på vad de har släppt. Så de släppte duometre i en kollektion de har haft.
Du ville bara sänka hela mässan, släpp ja, innan du började.
Ja, jag fick ett infall. Ja. Duometre är en kollektion de har haft sedan 2007 tror jag. Och det var dags att uppdatera den lite grann helt enkelt. Då kastar man såklart in lite nya komplikationer om man är the
watchmaker's watchmaker. Watchmaker's watchmaker.
Duometre kronograf.
Ja.
Med månfas och alltså så här, fan vilken klocka alltså.
Jag gillar, jag vet inte vad den mäter, men den har
42 mm tror jag.
Ja, men jag vet, den har en subsekund.
Jaha. Ja, men den har en central kronograf liksom, och sen har den ju tim- och minutvisning till vänster. Den har subsekund till höger, och sen har den ju den här kronografsekunden som är timer sjätte delar.
Det, just det. Och den snurrar hela tiden som yes. en galning, och den tycker jag är jäkligt rolig. Ja. Duometer är en klocka som jag gillat den sen 2014, 15, där någonstans. Mm. Jag vet inte när den kom, men där omkring började jag gilla den. Det är en seriös klocka.
Mm.
Det känner du när du håller i den.
Ja, ja,
jäklar, det här är något, det här är allvarligt. Gå in på Instagram och kolla bilderna på dem, för de är riktigt coola. Coolt släppt, och vilka urtavlor?
Nej, men de släppte en i platina med copper dial som de kallar den, som drar i laxton liksom. Sen släppte de en i roséguld med en silvrig tavla, också snygg. Och sen släppte de en, den var nog i stål alltså, med blå tavla som inte var kronograf.
Mm.
Också riktigt snygg, men lite mer... Lite mer avskalad skulle man väl kunna säga på något sätt. Inte lika så här håll käften liksom.
Nej, och det måste jag också säga. För i fjol var det fokus på reverso.
Mm.
Vilket är den kvadratiska modellen med som man kan vända boetten på.
Ja.
För er som inte känner till. Väl värt att söka upp. I år var det inte alls fokus på reverso. Vi fick inte en enda reverso framför oss.
Vilket är skönt att de kan liksom branscha ut. Och de släppte ju inte bara duometre. De släppte en duometre Tourbillon med deras triple axis turbo.
Yes.
Som var värstingen liksom. Och sen släppte de även en uppdaterad Master Ultra Thin kollektion. Evighetskalendrar och grejer.
Mm.
Den klämde vi inte. Vi fastnade lite med duometern bara för att den är så fruktansvärt häftig liksom.
Ja.
Men det gjorde de också då i alla fall. Så att det var, jag tycker att det var ett bra år. Det var inga liksom så här, det var inte så mycket, vilket är skönt. För då hinner man, vi hann ju ändå inte fokusera på allting uppenbarligen liksom. Men då kan man i alla fall dyka ner och skaffa sig en bättre bild av modellerna som kommer. Att det kommer så här 300 klockor som Hublot släppte liksom. Mm. Alltså de släpper ju alltid 300 modeller. Det var bra.
Och vi har självklart en dedikerad video på Instagram och TikTok där vi snabbt går igenom de var det bara duometer?
Alltså typ som jag har, om jag kollar i min lilla bildbank här, så är det fasiken bara den. Alltså, du verkar också bara skickat över det till mig. Så.
Ja,
ja.
Vi märker.
Ja. Sen drog vi till Chopard.
Det gjorde vi, men jag vill säga innan... Alltså. Jäger släppte bara bra grejer, helt enkelt.
Mm.
Jäger släppte jägergrejer.
Så. Ja.
Choppe.
Choppe.
Roséguld's kronograf Alpine Eagle.
Ja.
Var en stor klocka.
Det var en stor klocka, absolut. Sen släppte de en Alpine Eagle extra platt, alltså ultra thin, med skeletterad urtavla.
Det måste väl varit favoriten.
Jag vet inte, fan, den var så jävla bra alltså.
Nej.
Den är lite så här, vet du varför jag inte tycker att den var så bra? För sen när vi fick klämma på en annan tillverkare med skeletterad tavla så kände jag bara så här, jaha.
Ah.
Alltså, är du med?
Okej, men jag gillar deras super, det får jag också kalla modern klassiker. Den kanske inte är jättehet just nu.
Nej.
Men det är ju Happy Diamonds.
Ja, det är kul. Det är roligt.
Det är kul, för att det är Happy Diamonds är damklockor som har 4-5 diamanter som rullar runt på urtavlan.
Mm.
Alltså de skramlar runt på urtavlan. i en egen del av urtavlan så att de inte
ja, exakt. Pajar de visan. Mellan två lager av transparenta diskar. Liksom.
Ja, så de ligger ovanför urtavlan på en egen disk. Mm. Och sen så kommer själva glaset ovanpå. Så när, men när du har den på armen, då rullar de runt i urtavlan. Liksom. Mm. Yep. Eller ovanpå blir det. Det är lite skönt, roligt och dekadent.
Ja, absolut.
Nej, men det... och den var mer poppis förut. Det är inte många som bryr sig i vår del av världen just nu om dem, nej, tror jag. Men de... Jag tror att de kommer tillbaka sen också.
Ja, det tror jag med. Alltså, det är grejer på gång, liksom. Men Chopard, nej, alltså jag tyckte inte att det var allt för mycket där som är värt att ta upp faktiskt, tyvärr. Jag gillar ju dem och har alltid höga förväntningar liksom, så att jag, det, nej, fan, de sköt ut sig helt förra året med sin 1860 Salmon Dial dressklocka liksom, som var fan episk, men nej.
De hade gjort en Alpine Eagle med, fullsmetad med diamanter och baguetter och fans monster.
Ja, just det, ja.
Men det var inte så mycket touch and feel på den.
Nej, tyvärr. Om det kan vara ibland. Med de där bitarna.
Ja, den dök upp ur en monter typ. Från en hiss. Och sen så åkte den ner igen.
Men sen drog vi vidare till ett varumärke som inte heller är så jättepopulärt på våra breddgrader. Men som är ett stort, en av världens största varumärken skulle vi kunna säga. Och... du har inte varit hos dem förut. Jag är hos dem varje år. För att jag tycker att de gör roliga grejer. Och det är Chanel.
Det var ett av de roligaste grejerna. Aha. De har ju sin superklassiska klocka. Och nu kallar den superklassisk. Det är också en modern damklassiker. Mm. Chanel J9. Eller det heter J12. Ja. Finns J9 en som...
Jag har ingen aning.
Vi märker.
Kanske.
J12. Keramisk dyker. Dykarutförande.
Sportklocka.
Finns i vitt eller svart och lite andra varianter. Mm. Men man brukar se dem som... vita keramiska klockor på länk då. Där har de lite olika grejer, men det som är mer intressant än att de gjort nya varianter med dem med Coco Chanel karikatyrer på urtavlan och diamanter och sånt, för det gör de ju, att deras smyckeskollektioner som de stoppar in små ur i.
Mm.
Det är ju intressant på riktigt.
Ja. Dels det, alltså deras den här fusionen mellan liksom jewelry och watchmaking. Alltså så att de verkligen gör liksom, det här är en brosch där du har tiden i, eller ett halsband eller armband eller you name it liksom. Det är häftigt, och där gör de alltid väldigt kreativa grejer. Men sen också deras high watchmaking med deras in-house-urverk. Vi såg några tourbillons och grejer, och klockor helt i safir, både boett och länk och sånt där.
Var någon jump hour som i typ titan eller kolfiber, ja, svart också som var
cool. Ja, den gillade du verkligen, kommer jag ihåg.
Ja, ja, men den var lite, den list var typ 50 000 euro, så att det, ja, det var lite offensivt.
Ja, de är ju dyra liksom. Det kan man ju inte ta ifrån dem, men de gör fortfarande intressanta klockor, och även om jag inte tror att det är någonting som kommer slå på den svenska marknaden givet prisklass och grejer, så är de ju väldigt, jag menar, de äger 20% av F-person till exempel och så vidare och så vidare, så det finns ju en väldigt stark anknytning till urmakarkonst hos Chanel, vilket jag tycker är kul. Och det ser vi även att Louis Vuitton, Gucci med flera, Hermès, alltså sådana varumärken.
Jag tycker att många av de här modehusen tänker utanför boxen också.
Ja.
De gör helt knäppa grejer, de gör mer spacade grejer, och de har den tekniska kompetensen för att kunna liksom pusha gränserna också. Mm. Vi ska komma till Van Cleef sen, till exempel.
Oh, ja.
För det var ett av mina favoritmöten alls. Overall favoritklockor. Och det är juvelerare liksom. Men vi hade ett jättetrevligt möte med din kontakt där på Chanel, som gav oss en rundtur, visade alla klockor och pratade lite om det.
Mm. Ja, det var svinbra.
Inte tråkigt alls, tvärtom.
Nej. Sen hade vi ju då ännu ett trevligt möte direkt efter med Fredrik Constant.
Ja.
Som
vi hade ett event har en bra relation med. Vi hade ett event med Fredrik Constant i Stockholm för två veckor sedan. där deras vd var. Och vi intervjuade honom. Nils Egeringer heter han.
Och det finns att lyssna på här. Det släppte vi för några veckor sedan.
Jag har sagt fel på efternamn nu.
Egering, ja.
Egeringer.
Ja.
Ja. Egering.
Ding.
Ja.
Ding. Som man
och där vi pratade om Fredrik Konstant. Och då var vi gillar det märket. Och de satsar allt mer i Skandinavien. Och det kommer de göra med oss framåt också. Så, och vi gillar dem. Så vi, det är klart vi besöker dem.
Ja. Och de släppte inte skitmycket. Men de gör små viktiga uppdateringar i kollektionerna. Och deras manufaktur. Classic Manufacture Date och Classic Manufacture Date Moonface har de uppdaterat boetterna på bland annat och gjort dem mindre. För de har tidigare varit 42 mm, vilket så här nu i tider när allting blir mindre och mindre så ja, har man då också gjort den till 40 mm, vilket passar lite bättre på handleden rent krasst. Och där släppte de då lite olika urtavlor och grejer och sådär.
De hade en som jag ska säga direkt är min favorit. För att Fredrik Konstant, deras vanliga dressur. Grön tavla, svart tavla, silvertavla med dagdatum och mel utan månfas. Typ att snygga klockor. De hade gjort ett damur med månfas som de kallade för Kissing Moonface. För att det var de två månhalvorna var en... Vi har lagt upp en video på det precis på TikTok och Instagram. Men månhalvorna kysser varandra på månfasen. Och sen var det lite diamanter och sånt. Det var damer.
Lite romantiskt.
Nej, men jag tycker det var riktigt ball faktiskt.
Mother of Pearl-tavla också.
Ja, just det. Ja, och sådana lite gröna, ja, lite gröna inslag. Det var min favorit. Det andra gillade jag bara.
Ja, sen kommer det också lite fler kul grejer under året som vi inte kan avslöja än som var under embargo. Men det ska bli intressant att se vad mer de släpper under året faktiskt.
Ja, väl värt att kika på Fredrik Konstant.
Vad gjorde vi efter det då, Albin? Ja, men då gick vi tillbaka till Jäger.
Ja.
För att vi... Jag har fått förmånen att få fota lite nyheter som kommer senare i år där.
Ja.
Och
sanningen är att Alex är uppenbarligen en av en handfull personer i världen som Jäger valt ut ska få kolla på deras nyheter på förhand. Så där
ja, det var riktigt, var riktigt
det
roligt.
Bara armkroka in där.
Ja. Ja. Så ja, men där får ni hålla utkik lite framåt sommaren någon gång tror jag att det där släpper lite. Kommer inte riktigt ihåg. Vågar inte säga någonting heller så inte bryter någon embargo och blir kölhalad.
Det var coola grejer i alla fall. Så vi var där igen, kollade på alla grejer igen plus lite till grejer som vi kollat på samma dag.
Ja, exakt. Och sen, apropå coola grejer, så drog vi förbi Ulysse Nardin.
Ja.
Som är ett varumärke jag inte har sådär jättemycket liksom...
Till övers för?
Nej, men inte det, men erfarenhet av överlag. Men de har ju varit med ett tag.
Yes.
Och där fick vi faktiskt deras vd in från ingenstans och körde ett möte med oss, vilket var väldigt kul. Väldigt Mathieu Haverland heter han.
Ja.
Väldigt... skön snubbe, alltså inte alls så här stel eller jobbigt tråkig eller liksom, han bjöd väldigt mycket på sig själv och förklarade tanken med, för det har ju skett en del strukturella förändringar inom företaget där, vilka som äger strukturer och grejer och sådär.
Men det är ett gammalt varumärke, de har sålt Dinkor
länge
i modern tid också. Ja. Och man glömmer bort det för att det är ju väl inte alls poppis i Sverige.
Nej,
de har inte ens någon retailer liksom i Sverige.
Nej, precis. Men det förstår man ju lite med tanke på hur de ser ut och vad det är för typ av klockor. Sådär. Men de är ju ur en liksom urverksmässig synvinkel så är de coola. Så det är ingenting jag kanske... Jo, den där gröna var rätt schysst.
Deras nya modeller som de presenterade...
Det är en modell som var ny. Sen fick vi gå igenom stora delar av befintlig kollektion också.
Och den modellserien heter ju Freak.
Ja.
Och den är uppbyggd. Urverket är... Hur förklarar man det här?
Ja, vad ska man säga? Att urverket är liksom en central del av urtavlan som...
Byggt avlångt som en... Urverket är även visaren.
Ja.
En av visarna.
Ja.
Så den är byggd avlång och vi har gjort video på det här också.
Ja, får se om det kommer upp någonting på det där på Instagram och TikTok.
Men... Något lägger vi nog ut i alla fall. För det är riktigt coola grejer. Ja. Jag blev en av de här freak-modellerna som var lite grön, kolfiber. Rätt storlek, vägde inte mycket. Cardboard strap.
Mm.
Den blev jag kär i alla fall.
Ja, nej, men de är häftiga faktiskt. Det får man ge dem. Så det var faktiskt ett kul möte som inte var jätteplanerat på förhand. Som dök in ganska sent, men som var positivt överraskande faktiskt.
Kul. Jag lyssnar den.
Sen då, någonting som är lite mer välkänt på våra breddgrader är ju då IVC.
IVC Schaffhausen.
Ja, och där hade vi en uppdatering av mycket. Det släpptes nya urtavlor, det uppdaterades modeller inom portugiser, portofino och så vidare. Men talking pointen hos IVC är ju deras Eternal Calendar portugiser.
Eternal Perpetual Calendar.
Yes.
Den behöver inte ställas om för en år 3999. Den går bara upp till år 4000. Och då kompenserar den även för skottår.
Mm.
Hur fan i helvete man kan ta fram en sån klocka? Jag har ingen aning om, ursäkta språket. Det är sinnessjukt. De är inte första som har gjort det.
Nej, det är de inte.
Det är AP har gjort innan och några andra. Men det här är ju sinnessjuk urmakarkonst som du kan ha på armen. Så finns det väl lite månfas och lite andra grejer med. Snygg vit urtavla, så nästan lite porslinig ut.
Den är transparent. Det är transparenta diskar i tavlan. Som får, den får jävligt schysst blänk liksom. Och liksom, vad man ska säga, backdropen är vit lackerad eller någonting. Men sen har du de här transparenta diskarna som liksom verkligen får... Alltså det blir ett väldigt djup i urtavlan. Det är jävligt cool faktiskt.
Språket.
Fan i helvete så att du skrek.
Ja, jag vet. Men man måste be om ursäkt efter. För vi är tusentals personer som snackar. Vidare.
PRC är ju kraftigt på tapeten kan vi väl säga.
Du har ju... Du älskar de här klockorna, så en disclaimer är ju att du har intresse av att säga att det är kraftigt på tapeten.
Ja,
men samtidigt kan jag säga att de är det.
Ja, det är de ju.
Och de, för du köper mycket, du samlar på vintage PRC.
Mm.
Och PRC är ju så lyhörda, så att de har börjat blicka tillbaka väldigt mycket på sina vintage, då pratar vi främst 60- och 70. 70-tal eller 70-80-tal?
60-70-80, ja.
Ja. Vad gjorde de bra förut som de kan...
Ultratunna manuella urverk gjorde de jävligt bra förut. Och
smycken.
Smycken och använde sig mycket utav stentavlor, ursäkta, och annat sånt lite upppiggande.
Ja, och en annan sak var ju att vi tyckte om PRC så mycket så du hade ju bokat tre möten med dem.
Ja, men det var lite så. Jag trodde att vi skulle gå och säga hej till en av deras presskontakter där.
Men fick en
rundtur av hela båset, vilket var trevligt såklart.
Och ett bås är inte 16 kvadratmeter. Nej. Det är
160 kvadratmeter.
Ja, det jag tror inte ens det räcker. Men, ja.
Men där, då fick vi gå igenom lite allting och sen så... vi kör PRC nu för det spelar över lite på andra dagar, men vi fick en rundtur av båset och sa hej och sådär och det var trevligt och fick en genomgång och sen dagen efter så satt vi med en av deras Heritage Director eller någonting, så då satt jag och frågade ut han jättemycket kring servicer och vintage och delar till urverk och grejer sånt där som han tycker är viktigt.
Men det var det som är viktiga med att vi träffade deras Heritage Director är vad de presenterade. För det var inga nyheter eller någonting, utan det här, de ville bara visa vintage-klockor som i extremt bra skick, som de har köpt tillbaka från auktionshus, från samlare, för att förstå sin egen historia bättre.
Mm.
Så vi kollade på, jag tror det var 7-8 olika vintage-klockor som de ville bara visa lite delar av vår historia. Och så var det allt ifrån armband till, eller vad kallar man dem för?
Ja, alltså jag vet inte, konstverk.
Till självklart PRC Polo i 18 karat.
Som vi också sen fixerar, för där har de ju släppt en ny version av en modern tappning av PC Polo som skiljer sig en del i storlek och urverk och sånt där från originalet.
Mm.
Men som fortfarande har väldigt mycket av det DNA-t.
Just det.
Sen släppte de nya moderna Polos i limiterade utgåvor, en för honom och en för henne, som också har lite vintage-drag i urtavlan.
Mm. Och, men de släppte... måste vara en av de tyngsta nyheterna, ja, på mässan eller i klockvärlden just nu.
Ja, de har ju haft världsrekordet i den tunnaste mekaniska klockan. Som sen togs över av Bulgari. Som sen blev av med det till Richard Mill. Och nu har ju faktiskt Bulgari tagit över den igen. Och tagit Richard och slagit det rekordet liksom. Men, PC vill ju inte vara sämre. Så de släppte ju då... den som tidigare var världens tunnaste klocka, Altiplano Ultimate Concept, på 2 mm i tjocklek. Gjorde de nu då samma sak igen, använde Altiplano Ultimate Concept, samma boett och allting. Men nu har man tryckt in en Flying Tourbillon vid klockan 10 på urtavlan.
Vilket är helt galet.
Ja, så de har släppt världens tunnaste mekaniska tourbillon helt enkelt.
Om du tar två stycken... kreditkort och sätter ihop dem. Den är tunnare än de två.
Ja, typ. Alltså, ja. Det beror på om det är två Amex Platinum eller vad det är för någonting.
Den är marginellt tunnare än ett Platinum-kort.
Ja, den är helt sjukt tunn i alla fall. Den, jag tror, vi tillbringade lite för mycket tid med den nästan där på...
marginellt större, tror jag.
Lite...
Den är väldigt, väldigt tunn. Tunnast i världen faktiskt för en tourbillon.
Ja, det kan vi enas om. Ja, exakt. Nej, så det var väldigt kul och häftigt att se en sån klocka. Ja, PC är bra alltså.
De är väldigt stolta över sin historia, har de insett nu.
Mm.
Och de gör båda saker som är smycken, inspirerade av sin historia. Sen gör de så här sjuka saker som gör världens tunnaste tourbillon. Ja. Som är så högteknologiska, vad ska man säga? Det är en helt annan grej. De jobbar åt båda hållen. Och det är jäkligt kul att se. Så nu är jag glad att du drog dit med tre gånger. För ja, vi fick
det var värt det, eller hur?
Väldigt, ja, allt möjligt ballt liksom.
En stor snackis i Sverige är ju såklart Tudor. De fick vi ju en trevlig presentation av vår kontakt Amanda på deras pressfirma.
Patrickson Group.
Ja.
Tack för det, supertrevligt. Och extra kul med det var ju att Tudor släpper bra grejer.
Mm.
Det gjorde de i fjol och nu gör de det igen.
Mm.
Fått många frågor direkt på ett av deras släpp, det var Tudor GMT.
Mm.
Det blir Tudor Blackbag GMT blir det då.
Blackbag 58
GMT. Hur den upplevs på handleden, för att den gamla GMT:n var stor, då kan jag säga att den här upplevs marginellt högre än vad BB58 gör på handleden.
Ja.
Vilket har många varit väldigt intresserade av, hur mycket större den är. Jag har 17,5 handled, jag tycker den sitter väldigt bra på mig.
Mm.
Och det var GMT:n som var huvudsläppet, den kommer på... eller huvudsläppet, ja, det är den som många frågat efter. Uh-huh. Den kommer på länk eller gummi. De släppte lite andra grejer. Vad tyckte du om GMT:n, Alex?
Jag gillade den. Den är ju, så här, Tudor gör ju ibland mycket av det man tycker att Rolex borde göra. Men jag tycker att det här är ju en väldigt... Det här blir ju liksom en Rolex GMT Master 6542, alltså den första GMT:n, fast i modern tappning lite så, mer eller mindre. Jag tycker den ser bra ut. Schysst, inte för klossig. Jag tycker den upplevs bättre än Black Bay Pro på handleden. Du vet inte om du delar den uppfattningen. Jag tycker att Blackberry...
Nej, Black Bay Pro är ju stor.
Eller hur?
Ja.
Ja. Den här var bättre, 100%.
Ja.
Ja.
Ja, nej, jättemycket. Ja. Ja.
Nej, så den var ju såklart det släppet som kittlade mest. Men sen släppte de ju även Black Bay 58 helt i guld.
Mm.
Vilket är lite intressant. För det kan vara lite svårt för oss att förstå vem är kunden på den klockan.
Jag känner en snubbe i Sverige som köpte en...
Jag vet, men det är ju en gemensam vän till oss.
Guld Black Bay.
Ja, och det är väl han då?
Ja, det är väl
han. Nej, men förstår du vad jag menar? För det skiljer inte så mycket i pris mot en typ en Rolex Sub i guld. 100 000, det är ju liksom så här... Ja.
List på Rolex Sub är typ 440 000.
Ja, det här är 360.
Ja, på länk.
På länk, ja.
Men man kanske vill ha en Tudor.
Ja, kanske. Men ja, för mig är det så här, missförstå mig rätt, men min personliga åsikt är att Tudor är inte en guldklocka på länk.
Nej, men det finns på läder också. Den kom på läder också.
Ja, vad fan. Tudor är Black Bay 58 GMT. Eller Black Bay 54. Eller Black Bay som de släppte.
Tudor har ett collector community.
Mm.
Många av de här galna samlarna kommer tycka att det här är det bästa som hänt sen smält smör. skivat bröd.
jag tyckte Tudor släppte egentligen tre nyheter som...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det var viktiga för oss och våra läsare och lyssnare. Det var Black Bay 58 helt i guld, Black Bay 58 GMT och Black Bay svart på jubilé eller oysterlänk. Eller gummi.
Och allt var bra.
Och allt var bra.
Allt var bra.
Ja. Bra.
Väl värt. Kuta in och se det lokala Tudor AD och ta en titt.
Ett annat intressant varumärke som vi har snackat om en del förut är Beaumarcé. Där körde vi en jävligt effektiv genomgång av nyheterna. För vi armbåg oss in där lite mellan två möten och för att det passade vårt schema lite bättre. Men fick bra
det passade möten. Vårt schema och knata in som när vi vill.
Ja,
det passade oss bättre att göra som vi vill. Men de hade lite cool, deras huvudkollektion är ju såklart Riviera.
Mm. Släppte lite uppdaterade urtavlor och grejer på Riviera. Mm. En i PVD-behandlat stål tror jag eller någonting. Eller vet du fasen, den var blå i alla fall med skeletterade urtavlor. Den såg riktigt cool. Blå och lite gulddetaljer och grejer. Den var riktigt schysst faktiskt. Sen släppte de då en riktig skeleton med ett specialtillverkat urverk från Celita som var spesat enligt Bohms requirements. Den såg hård ut, måste jag säga. De släppte en i guld på band.
Det var nice.
Ja, roséguld med skeletterad urtavla, också väldigt fräsig. Men sen så ja, i fjol så lanserade de en Perpetual Calendar.
Perpetual Calendar som hade något lite så här, vad kallar man färgen på den urtavlan? För det var lite så här, gul, beige-aktig.
Ja, exakt. Och nu släppte de en i stål med grå urtavla, så här, monokromt utförande. Den var riktigt vass, måste jag säga. För att det är en förhållandevis prisvärd Perpetual Calendar liksom med inhouseverk. Nej, så det var en snabb titt på Bo, men jag tycker att de gjorde bra släpp. Även Clifton släppte de deras lite mer dressklocka med deras Bomatic urverk i två utföranden med månfas som såg schyssta ut.
Snyggt. Ja, nej, men Bomers släppte snygga grejer helt enkelt.
Ja.
Du vill gå vidare.
Ja.
Och jag tror att det är...
Du vet vart vi barkar, va?
Patek Philippe.
Jeansland.
Otroliga släpp.
Ja, det råder ju lite delade meningar om det. Det var en spaning från vår branschkollega Per Nilsson.
Mm-hmm.
Från mässan.
Gentlemanalen.
Från Gentlemanalen. Våra vänner där och... Han berättade det att, ja, men det är många som har snackat om de här denim strapsen till Patek Philippe klockor.
Ja.
Nautilus.
För att de är otroliga.
World Timer, Aquanauts kanske.
Aquanauts
var bara på gummi kanske.
Alltid på gummi.
Skitsamma. I Rolex monter så fick man då se värdinnorna var klädda i denim.
Mm-hmm. Okej? Okay? Ja.
Rolex personal då, klädda i denim.
Ja.
Och Patek fokuserar på att göra kalvskinsband som ser ut som denimtyg. Det var alltså inte jeanstyg, utan det är alltså kalvskinsband som är speciellt framtagna att se ut och efterlikna jeans.
Det måste ju hålla också.
Men lite spännande, eller att så här, finns det någon korrelation där? Du vet, så här, snackar de ihop sig innan? Eller
är det så att allt går i cykler och 90-talet är jätteballt?
Kan vara så. Det var en intressant spaning i alla fall. Och Patek Philippe släppte såklart mycket klockor. Vi var där på en fotoshoot. Och då får man glömma och känna på allt egentligen. Viktigaste släppen därifrån, vi behöver inte gå igenom varje klocka tycker jag, men Aquanaut kronograf i vitguld på jeans, i jeanskjol. De släppte en...
Aquanaut kronograf, vilken tänker du på?
Nej, Nautilus.
Nautilus 5980.
Ja, korrekt.
Ja.
My bad.
Med lite gråblå tavla.
Exakt.
Min favorit.
Ja.
Satt jättebra.
De släppte en Aquanaut Travel Time.
Yes, med lite gråblå tavla, gråblå strap.
Ja.
I guld tror jag att det var.
En vit guld,
tror jag.
De släppte en roséguld i damkollektionen Travel Time också.
Yes.
Den damkollektionen tycker jag är en perfekt herrstorleksklocka. Jag tror att den är 39 mm eller någonting, va?
Ja. Mm. Och fick se en Aquanaut som de satt, dam Aquanaut som var fullsmetad med stenar.
Ja,
helt, var, helt galen.
Ja, riktigt bra.
Ni måste se videon, gå in på TikTok eller Instagram så efter så kommer ni se på Ecotime.
De släppte den 5396, heter den så?
Ja, det är en annual calendar.
Med månfas.
Med månfas som är lite Calatrava bas liksom.
Med baguette-slipade diamanter som index, den tycker jag var...
Blå sandburstavla, riktigt fin.
Mm. Men favoriten för mig var faktiskt World Timer.
Min med, egentligen. Ja.
Eller hur?
För den hade också kalvläder som skulle se ut som jeans. Mm. Samtidigt som den hade en gråblå ton i tavlan med...
Det här lite kolfibermönstret i mitten som de har använt nu är ett gäng olika modeller. Liksom. Men den tycker jag nog... Fasen om inte det var favoriten. Alltså.
Du gillar storleken också för att den sitter bra. Ja,
den är lite stor för den har ganska raka luggar på min handled. Liksom. Mm-hmm. Men jag tycker att, alltså jag är väldigt svag för World Timers generellt så att jag tycker att den är riktigt snygg.
Satt faktiskt. Som en smäck på mig.
Ja,
och den var snygg. Så. Lux Perpetual Calendar.
Ja, ny sån här Pilot släppte de också.
Men jag glömmer alltid bort vad den där Perpetual Calendar heter, den modellserien. Line någonting.
Inline. Yes. Yes.
Väldigt ball.
Ja, men det var väl lite det i stora drag från Patek.
Ja, fast du missade ellips på länk.
Ja! Oh,
Som hade en...
Riktigt intressant guldlänk. Ny, liksom. Ellips är ingen ny modell. Har ju funnits sedan 70-talet, tror jag. Eller om det är... Jo, men det måste nog vara 70. Släppte en ny ellips på en ny typ av, vad ska man kalla det för, flätning då, av länken liksom. Som var riktigt, den var cool.
Det såg ut som, jag skulle inte säga beads of rice, men det var som pärlor som hade blivit ihopsatta i 5-6 rader. Och riktigt Calatrava-loggan på spännet, större storlek på uret. Den är ju ellipsformad, jag känner inte till hur den mäter, men jag tyckte den satt riktigt bra, var riktigt snygg. Svart sandburstaktig tavla,
roséguld.
Ja, vi gillar ju båda ellips, du och jag också, så det, men den här kändes bara, ja, det är en fullträff tror jag.
Vad bra, känner du dig klar med Patek eller?
Nej, egentligen inte, alltså
vad vill du
säga? Svårt att bränna igenom detta, de tyngsta varumärkena i världen så snabbt.
Ja.
Ja. Men om vi inte har något mer att säga så...
Nej, men jag ska säga, jag tycker inte att det var någonting som var en kioskvältare därifrån.
Samma sak. Det var mycket tunga grejer i fjol också. Mm. När de släppte sin Loose Minute Repeater Aquanaut.
Ja, bästa de har gjort någonsin.
Som är så här Rainbow satt helt på...
Länk och hela skiten.
Ja. Det var offensivt.
Älskar den.
Ja, jag med. Den är orimlig. Alltså, det är en Aquanaut. Aquanaut är ett ur som togs fram för att Patek-kunderna inte kunde ha sina perpetual calendars i havet, typ.
Nej, exakt.
Och så gör de en sån där som är fullsmetad med stenar, sätter in miniature Peter i ett dykare, inte dykare ur, men ska vattentätt ur, och säger, den bad inte med.
Drar inte igång plingplong-grejen under vatten, liksom.
Nej, de...
Väldigt motsägelsefullt.
Så, de släppte grymma grejer i fjol, de släppte väldigt bra grejer i år också, tycker jag. Det var väldigt trevligt möte, schyssta modeller.
Mm. Parmigiani Fleurier är också ett sånt varumärke som vi tycker om, som inte det finns någon jättestark koppling till Skandinavien rent generellt. Men jag tycker de gör riktigt trevliga klockor. De har ju inte funnits jättelänge, 30-40 år typ.
Mm.
Återlanserar sin första modell de släppte, som heter Toric. Buffa upp storleken lite och sådär, släppte i två modeller. Väldigt avskalad dressare skulle man kunna kalla det, med subsekund i platina och i roséguld, med en väldigt snygg i platinaversionen, lite så här mintfärgad nästan tavla.
Den var nice.
Den var riktigt nice. Och sen roséguldan kommer då med en off-white krämig tavla liksom.
Beige.
Det gjorde den inte alls det. Den var lite mer tåp kanske.
Ja, den menar du? Ja. Okej, ja.
Jag kollade på fel klocka.
Ja. Jag kollade på en Tonda.
Ja, Tonda No Date i, tror jag var platina.
Ja, och det är den som har integrerat länk och lite...
Sportmodell. Ja, med Salmon Dial. Den tyckte jag var riktigt snygg alltså.
Så släppte de även en Skeleton i platina.
Ja.
Som du tyckte var cool.
Ja, det var lite den här jag pratade om förut. När man kollar på den och så jämför med Chopards historia, så tycker jag att... Ja.
Det här var stråtvassare.
Ja, det var det. Split Seconds kronograf hann de med att släppa också i Toric-linjen. Men jag tycker Parmigiani är ett intressant varumärke som har väldigt hög finish på klockorna, på urverken. Och jag tycker att de ser riktigt bra ut.
Och otroligt skarp presentation också.
Mm.
Faktiskt.
Det får man göra. Kommer det väldigt snygg, och också faktiskt det ljuset i de här presentationsrummen och allting när man ska ta lite bilder och grejer. Överlägset bäst ljus. Alltså de hade tänkt till, det var ljus, det var fräscht, det var liksom, det var inga spotlights i taken. Jag tycker bara att de hade dukat fram liksom en tray med ett par handskar, en lupp och liksom så här, fan, snyggt.
Man tänker att det ska vara så ultralyxigt och sånt, men det är i många fall, även hos de absolut tyngsta producenterna, så här, typ armbåga sig fram för att få en klocka i ett rum utan aircondition, typ, ja. med dåligt ljus.
Ja.
Och knäppa så mycket bilder du kan innan du måste lämna ifrån dig klockan. Och vissa är ju riktiga sittningar där du har din plats och du får i stort sett den tid du behöver. Du har bra ljus, du får väldigt mycket information. Det är väldigt... och Parmigiani var levererade
på sistnämnda. Best in show när det kommer till presentationen på en vanlig... Alltså så här, det finns ju också olika typer av möten. Antingen bokar man en bastu utan AC där man plåtar i någon lightbox, eller så har man en touch and feel där man sitter lite mer kring ett runt bord och så vidare och får en presentation och får klämma på klockan under tiden. Eller så har man one-to-ones.
Ja, och ibland sitter du bara i en soffa med en drink i handen och får en bricka med klockor i knät.
Ja.
Typ. Så det är högt och lågt hela tiden.
Ja,
det är det som är kul också.
Nu märkte jag, vi har ju bränt förbi, liksom, det här är egentligen två dagar. Då, men första kvällen på mässan så gjorde vi ingenting speciellt. Då var vi ganska mörbultade. Intensivt
mentalt.
Mentalt och fysiskt och allting. Det här Parmigiani var sista möte på dag två för vår del, och då var jag bjuden av Tudor på middag i år igen. Jag var där förra året också, väldigt trevligt. Fick sitta med då deras Alinghi Red Bull seglarteam. Så satt det en representant från teamet vid varje bord och satt och tjötade med honom ganska länge faktiskt då, om klockor, och han var väldigt klockintresserad. Och verkligen brann för dels sin sport men också hade ett brinnande klockintresse. Så det var en väldigt trevlig konversation. Och du hamnade någon helt annanstans.
Jag käkade middag med två klockfantaster från Sverige. Och så tyckte de en av dem att men vi går till den mässa här som AOC har. Och AOC är en, vad säger man?
En samling av independent watchmakers.
Ja, och om ni gillar independent watchmakers då skulle ni ramla av stolen för det här. Försökade middag och bladade väg dit och vi var där vid 22-rycket. Då hade mässan pågått hela dagen och skulle stänga vid 11. Så jag går ner dit och jag uppfattade inte att det var AOCI utan var, mina vänner jag var med dem sa att det är på en klockmässa, vi kutar dit när det stänger, det är lite intressanta brands där. Så var Konstantin Scheiken där, Kari Voutilainen var där, Vianney Halter var där och ställde ut. Mm. Hade missat Philippe Dufour precis med en timme, för han var där tidigare. Mm. Det var så mycket tunga brands så att alla drack drinkar, var på bra humör och bara hade sjukast independent-klockorna som finns framme. Mm. Liksom. Väldigt... väldigt casual liksom. Mm. Som independent-kretsar ofta är.
Ja.
Det är ofta väldigt avslappnat i independent-kretsar även fast det är så här väldigt dyra klockor och sånt. Så var där. Får jag för mig att lite kvar till när jag går ut och röker en cigarr. Går ut och röker en cigarr, lånar en tändare av en annan kille som var på mässan. Var en tredje kille där som hade en typ hatt på sig och konstiga glajer. Jag tänkte, så det är vi som står ute och röker. Och så killen jag lånade tänderna och sa, du måste lyssna på den här killen i hatten. Ja, vad gör du? Jag är doktor i fysik, jag bor i Warszawa. Jag bara, men varför är du här? Han bara, jag blev urmakare. Jag bor på 35 kvadrat i Warszawa. Jag är hela mitt urmakeri i min lägenhet. Så jag har bara säng och alla maskiner. Och jag har byggt en turbion i min lägenhet. Som är... va?
Ja.
Men kan du visa mig? Han bara, ja, jag ställer ut där inne. Okej, haka på honom. Jag har hans visitkort i plånboken. Mm. Jag måste följa upp det där.
Ja.
Men
hur stor turbion har han byggt då?
Han visade lite olika. Så som han hade, alltså, jag har inte så många, för att de som jag säljer... går direkt till kund.
Mm.
Och jag kan inte hålla lager. Men om man bygger ett armbandsur turbion, vilket han har gjort till en kund i Tyskland till exempel, då är det 100 000 euro ungefär priset där. Den polska herren hette Maciej Misnik.
Okej. Okay.
Så han hade blivit invald i AOC för att han gjorde coola grejer.
Ja.
Inte mycket följare på Instagram. Nej. Inte väldigt steampunk feeling på hans grejer. Han gjorde även väggur och bordsur. Mm. Stora speciella bordsur. Ja,
fett. Det är kul. De här oväntade mötena kan ju vara de som lämnar största avtryck. Liksom.
32 bast var han också.
Ja.
Så det var...
Bra ålder.
Ja, exakt. Jag helt oväntat möte. Skitkul.
Mm, härligt.
Så sen...
Sen, dag tre. Sista dagen för oss då egentligen.
Mm.
Så började vi med ett par timmar hos Cartier.
Ja.
Som släppte.
Några av nästans bästa släpp.
Ja, helt klart. Och det är liksom... Ja, jag har ju en förkärlek för det varumärket. Men faktiskt så släppte de väldigt mycket intressanta klockor, kan jag tycka. Och ska vi börja med Tortue?
Ja.
Varje år nu på senare år så har de ju släppt då det de kallar för Cartier Privé Collection. Som är... egentligen modern tolkning av det som en gång hette CPCP. Då släpper man då oftast ett par modeller. Några lite mer komplicerade, några med lite bling och så vidare. Och i år släppte man då två monopusher-kronografer i platina och gult guld. Som är ganska lika de från CPCP, sett utseendet. Med en del skillnader på urtavlor och sånt. Sen släppte man då tre time-only-versioner i gult guld och i platina, var av två i platina där den ena hade stensatt
krans. Blir det.
Krans, ja,
det blir, exakt. Det blir en krans även fast den är speciellt formad.
Ja, eller boetten liksom då, om man ska vara sån. egentligen hela boetten är ju stensatt då med briljant slipade diamanter. Det var väl det liksom stora släppen, klockorna, alla klockor limiterade 200x förutom den med stenar, den är limiterad till 50. Priser på runt 500 000 ungefär för kronograferna och dryga 300 för time-only-versionerna. 350 kanske. Låg i linje med vad de har legat förut liksom. Mycket snack om de här såklart. Den släppte en väldigt intressant Santos Dumont Rewind där ja, klockan går baklänges helt enkelt. Layouten på tavlan är spegelvänd, klockan tickar åt fel håll. Det här är någonting de har gjort förut. Det finns en kille på Instagram som heter Time by Raph, en tysk samlare. Som har en sån Santos från typ 90-tal. Mm. Så det är någonting som de har tagit tillbaka nu och gjort en limited edition på. Hade en röd Carnelian heter sten. Jag vet inte vad den heter på svenska. Röd stentavla som var jäkligt läcker måste jag säga. Rött band och så vidare. Platina den med limiterad 200x. Släppte några fler Santos Dumont med lackerade tavlor och eller lackerade case och glasringar. En grön, en blå och en med grå tavla. Men så här, det är lite de crowdpleasers. De släppte lite nya tavlor till Santos i stål, Santos i guld, nyskeletterad Santos helt i guld, lite sånt. Santos i stål, lite bruna tavlor, lite så. De släppte en Santos Dual Time. De här liksom, vad ska man säga, vanliga klockorna fick lite nya utseenden. Men för mig, det Cartier gör riktigt, riktigt bra, det är deras high jewelry eller fine jewelry klockor som jag tycker är helt magiska.
Jag håller med.
Eller hur?
Ja.
Ja, alltså,
fast du är bättre på att beskriva dem än vad jag är.
Ja, men det är lite svårt att beskriva dem också. För att det är liksom, de hämtar inspiration från djurriket. De har gjort en klocka som påminner ganska mycket om Pebble, för er som känner till den. Det är alltså en rund boett med en kvadrat som är roterad 45 grader, som är själva urtavlan. Här har de gjort, tror jag, tre varianter på en sån klocka med olika stensättningar. Med lackerade delar i caset, diamanter, rubiner eller smaragder eller emeralder. Liksom så här jävligt schyssta och coola klockor. Panter släppte de i gult guld i ny storlek, storlek large.
Den satt bra.
Ja.
Den satt bra på mig.
Släppte de i olika metaller, vi provade den i gult guld. Tyckte den såg riktigt bra ut på din handled faktiskt. Lite för stor för mig, jag är lite mer mediumkille på Panter. Men,
de släppte en tank som var mycket mindre med massa diamanter.
Ja, exakt. De släppte en tank Louis.
Tuxedo Dials, kan man kalla den för det?
Ja, det kan man göra. En tank Louis i storleken small. Så lite mindre än originalet med en urtavla som var delvis satt med diamanter, men där en del av urtavlan i mitten hade en svart lackerad bas liksom. En riktigt schysst så här smoking-klocka typ. Du vet, så här lite liten kanske, men ändå så här, fan, den hade någonting tycker jag.
Och då vi talade om monopushen också såklart.
Ja, monopushen har vi snackat om. Tank Amerikan släppte de en del varianter till också.
Mm.
Någon i platina med lite så här RTK-tavla. Någon i guld med RTK-tavla. De släppte en del Banoir. Både på den här Bangle Bracelet som man kallar den i en ny storlek. Även en Banoir med Mother of Pearl-tavla. Som
den modellen har fått ett uppsving också. Både 100%. Vintage och nya.
Absolut. Men jag tycker, fan, Cartier, det var ett bra år ändå, måste jag säga. Det var bra bredd på grejerna, liksom, sådär. Och, jag tycker de levererade bra. Jag vet inte, de här nya Santos-tavlorna, om vi tänker så här rent kommersiellt ur liksom, så här, vad folk köper, så vet jag inte om de kommer vara någon kioskvältare liksom.
Nej, men det är ju instegsgrejerna som folk ska ha ändå.
Ja.
Det är mycket av det som vi fastnar för att gilla mest är värstinggrejerna ofta.
Ja, så är det.
Antingen väldigt limiterat eller inspirerat eller någon historisk modell eller att det bara är fullt så mycket stenar så att man blir blind. Då går ju vi igång liksom.
Ja, vi gör ju det. Men jag tycker Santos de Mont, favoriterna, Santos de Mont, gult guld med grått lackerat case, grå sunburst-tavla med arabiska siffror. Riktigt bra. Tortuga-linjen hela, den tycker jag var bra. Jag tycker
Santos Skeleton gul guld på länk, nämnde du den?
Ja.
Ja.
Det var, den tar du med dig?
Ja, den är ju för stor och väger för mycket. Men den är ball.
Men den är ball. Cartier Reflexion de Cartier.
Mm-hmm.
Den kaffen. Som var som ett jävla tjockt jävla armband.
Nu är vi svordomskvoten fylld.
Okej. Okay. Tjockt armband.
Ja.
Solitt. Som en fotboja runt handleden. Där man tittar på tiden i öppningen på armbandet och den reflekteras.
Ja, den.
Vad tyckte du om den?
Galen.
Eller hur?
Ja, den var galen.
Ja, cool. Ja, Cartier. Mycket bra. Det var bra. Bra var slutordet för Cartier. Eller?
Ja, ja, väldigt bra. Ja.
Hermès då?
Hermès var trevligt för att de... deras CUT-modell. Den heter CUT, C-U-T.
C-U-T. De har släppt en ny modell som heter CUT, som är
34 mm?
36.
36.
36 mm, sportklocka, rund boett, eller rund urtavla. Boetten var lite kantig på något sätt. 36 mm time only. Om den inte hade ett datum någonstans, mycket möten hade det. Där du kan byta mellan stålänk och en hel del olika gummiband. Jag gillar den här som... Ja.
Ja.
Så är det, stannar det där. Ja.
Du gillade den?
Jag gillade den väldigt skarp.
Varför?
Därför att jag gillar H08, men jag tycker H08 blir för stor på handleden.
Den är för stor. Den är för stor på mig också.
Ja.
Kvadratiska sportklockan. H08 är
för stor. Cut. Där har vi någonting alltså. Jag tror på den. Och så här, 60 papp listpris kanske där omkring. Liksom. Jag tror att den kommer kunna gå och få hem till schysst peng. Snygg. Jag visade den för min fru. Hon sa, den var inte alls bra. Brukar vara så. Men aj, den fastnade hos mig alltså. Sen släppte de ju lite värre grejer också. Men det här var ju liksom det släppet.
Tourbillon Minute Repeater typ.
Ja, typ. Alltså så här, ja.
Vilket också, den var ju självklart också helt, helt galen. Mm. Men det som är lite mer nåbart är ju CUT-modellen. Mm. Och vill man ha en klocka från Hermès så är det ju...
Ja, alltså jag tycker att det är ett av deras bästa släpp de har gjort senaste årtiondet. Alltså.
Okej, okay, så pass.
Alltså när det kommer till instegsklockor, 100%.
Okej. Okay. Ja. Bra jobbat, Hermès. Vad gjorde vi sen?
Van Cleef.
Van Cleef.
Det får du hålla lite låda. Ja.
När de presenterar en klocka. Det är så många klockmärken. Jag förstår som, ja, men vi har en pilotkronograf, vi har ett dykarur och sånt. Och, så kommer Van Cleef och säger att nej, men vi har gjort en klocka här med diamanter och det är alla möjliga diamantkrans och det är alla möjliga sorters stenar som vi har patent på att forma på det här sättet med den här tekniken som är helt nytt. Man ser knappt vad tiden är. Och så är det bara en... De har byggt upp urtavlan i olika sorters stenar och sånt. Och bara, med fjärilar och blommor. Och om du håller in en knapp så börjar fjärilarna åka runt på tavlan och blommorna vajar i vinden.
Mm.
Och jag visar en bild för någon som bara, men hur ser man ens tiden? Den kollar på mobilen. Ja. Det här handlar inte om
det. Här är inte,
det handlar inte om tid längre. Och så vänder du på baksidan och rotorn snurrar och den är någon slags emaljmönster på en blomma. Och det är bara första klockan. Och sen visar de nästa. Och då är det två klockor, den ena grön och den andra lila. Och så säger de att och det är en 11 på urtavlan i någon slags sommaräng eller vad man nu ska, jag vet inte hur man ska
Vi får lägga upp bilder helt enkelt. Men det, de tänkte så här, ja, men vi ut, när vi gjorde de här klockorna så vill vi utgå från en historia om en, eller en saga om About a Fairy, om en elva tror jag översättningen blir, som vaknar upp på en sommaräng och hur det skulle se ut. Och sen i den andra klockan, den är grön, och sen den andra klockan med lila tema är när hon går och lägger sig på kvällen. Jag bara, det här är så jävla baler.
Ja, men det gör faktiskt, det får man faktiskt ge Van Cleef när det kommer till de här poetiska komplikationerna och det här med det, att bygga upp det, saga,
smycken med,
liksom.
Det är smycken med komplikationer som i bearbetade material som knappt som är omatchat.
Mm.
Och det är inte dykar ur eller det är inte dykar ur eller en pilotkronograf. Det var, här är en saga vi tänkt som vi gett uttryck för i det här armbandsuret.
Mm. Nej, jag tycker att de är grymma.
Jag ramlade av stolen för det.
Ja.
För mig blir det handlar om att vi behöver inte ens ha de här grejerna på armen egentligen.
Nej.
Vi behöver inte ha en stålsub, vi behöver inte ha en minute repeater turbion från Patek heller. Vi behöver ingenting av det här. Det här är ju absoluta lyxen och samtidigt att pusha gränserna för vad du kan ha på armen.
Mm.
Och en annan sak som Rolex vd sa nyligen också, att om du kollar på i våra kameror, i våra telefoner eller i våra bilar, allting, att armbandsuren sista rent mekaniska produkten vi faktiskt använder.
Mm.
Och det här är ju varumärken som Van Cleef & Arpels kör ju är på för mig något sätt det ultimata uttrycket för. Mm.
Ja,
det är rent fuck-off-lyx liksom. Ja. Och det är det som är kul.
Ja, jag hör det. Jag håller med.
Är du uppfattat att jag gillar det? Bra.
Bra.
Vill du säga någonting om det här?
Nej, jag har ingenting att tillägga. Jag tycker du summerar det ganska bra. Väldigt coola grejer. Alltså. Det får man... Det är hatten av. Zenit.
Två nya dykare.
Ja.
Nej, tre.
Två modeller. Ja.
Den ena var modern titan, stor.
DeFi Extreme Diver.
DeFi Extreme Diver. På länk eller gummi.
Mm.
Med svart eller blå urtavla.
Mm.
Jag tror att många kommer tycka den designen. Den är väldigt modern. Framåt. Mm. Snyggt. Det är väldigt många som jobbar med quick switch på länkar och band. Man kan byta jättesnabbt till länk eller gummi. Jag tror den kommer ta sig mot väl.
Mm.
Och sen gjorde de en dykare baserad på en modell från 70-talet också. Mm. Så blev det lite heritage-aktig.
Ja,
som var knallorange.
37 mm. De har verkligen liksom, de har gjort en bra copy-paste.
Och det är också en Defy-dykare.
Ja. Krona klockan 4, mycket orange, 600 meter. De har samma den här kantiga boetten liksom. Den tyckte jag var riktigt schysst. Just för jag också är väldigt mycket vintage-vurmare. Och sen då det andra släppet i DeFi Skyline-kollektionen. Så den har ju funnits något år nu, 2-3 år tror jag. Och då släppte de en kronograf i tre färger, silver, blå och svart. Den ser också bra ut. Lite stor kanske, jag tror den var 42 mm och sånt där. Men det är liksom en Zenit krono med tiondel sekund visning på kronografen. Så när du kickar igång den så är det ju full snurr liksom.
Ja, den rör sig mycket snabbare än en annan kronograf gör. Det är väldigt kul att se.
Ja,
det har vi video på också.
Ja.
Jag har lite större anledning än du som vi vet. Jag tycker det satt bra.
Mm. Ja, men de har schysst finish tycker jag framförallt. Jag tycker att finishen av det här på deras urtavlor, boetter och länkar och allting är riktigt bra. Alltså. Så att, Zenit, det var inte jättemycket, men jag tycker att det de släppte var bra. Framförallt och kronografen och vintage-dyken.
Ja, jag tyckte de gjorde bra släpp. Overall bra släpp. Mm.
Nu går vi faktiskt in på det sista mötet.
Okej, och vad var det?
Vacheron Constantin.
Ah. Hade vi färre möten än jag påstod att vi hade? Nej, kanske inte. Vi hade middagar och andra...
Ja, det var
det blev, och allt däremellan. Okej, okay, ja. Så, bra. Det kändes bara som att man gör så väldigt mycket när man är instängd på en mässa 10 timmar om... Jag blev förvånad när vi kom ut första dagen och det var sol ute.
Ja, exakt.
För det finns inga fönster på näsan. Okej, Vacheron, släppt. Nya Overseas i roséguld med gröna urtavlor.
Då släppte de alltså Overseas, den vanliga time-only versionen. De släppte Dual Time och de släppte kronografen i det utförandet.
De har ju en tendens att vara lite större. Du behöver lite handled för att kunna bära upp dem. För just Overseas-modellen är... Den bär stort och är lite större. Men både Dual Time och i synnerhet kronografen tyckte jag såg det riktigt bra ut.
Sen släppte de Overseas Tourbillon helt i titan på länk med blå tavla.
Underbar klocka. Då blir den ju lätt samtidigt som den har en komplikation som är så här, knäpp tourbillon. Liksom. Vilket man finns ingen anledning att ha en sportklocka heller, vilket jag gillar. Så... ja, den såg väldigt bra ut med så här, blå sunburst-tavla också.
Och sen släppte de med en värsting Tourbillon Monopusher kronograf i platina. Patrimony, eller?
Jag tror det är Patrimony i serien. För Patrimony är ju, deras basmodeller är ju, vad ska man kalla för vanliga dressurer.
Ja,
och sen finns det ju nivåer upp från det.
Yes. Och där släppte de också en del på Patrimony-serien. Jag tycker inte att det var speciellt bra, alltså, om jag ska vara
Nej, och det, varför tycker inte Alex det? Jo, för att de är för stora i regel.
Jo, men vi provade ju den här retrograde date med månfas. Den är typ så här 42 mm i jättetunn glasring. Det blir bara som en stekpanna på anledarna. Så jag sitter och kollar på bilden nu. Jag tycker det ser förfärligt ut. Alltså.
För stort på mig också. Alltså, det och går ska ju det vara ett dressur så...
Ja, de lever lite kvar där. Jag tycker att Vacheron har gjort så mycket bra klockor historiskt. Att jag tycker att de missar verkligen det här segmentet att göra någonting
väl. Som är 38,5 mm? Eller,
ja, det behöver inte vara 42 mm. Liksom, ser ut som en,
eller bara få jobba annorlunda med proportionerna. Så allt var stort. Allt var stort, men Vacheron gör bevisligen stora klockor just nu. Eller har gjort på sistone. Men det mesta såg väldigt bra ut och var väldigt bra, tycker jag. I synnerhet Overseas-serien. Den kommer att ta sig emot väldigt väl med gröna urtavlor. För att, ja. Inte bara för att det är
även om de är lite sena på bollen så...
Det blir så snyggt så att de kommer flyga av hyllan ändå.
Jag håller med. Du, alltså jag tror nu har vi nog betat igenom allt.
Och sista kvällen, vad gjorde vi?
Vi var på middag med Cartier.
Ja, och vi gick ut omkring på stan och snurrade förbi Breitling på vägen också.
Ja, just det.
Och träffade några svenska branschkollegor från Breitling där. De har ju ett eget... Breitling har i mitten av... Mitt i Genève får man väl säga. Ja. En egen butik och någonting som heter Breitling Kitchen. Vilken är så här, en bar typ.
Med, bar slash restaurang.
Ja, så vi tog en drink där och sen så hade vi middag med Cartier efter. Ja. Som vi tackar för det var supertrevligt.
Det var jättetrevligt, verkligen. Ja, Watches and Wonders summerat då på typ, jag vet inte, jag har suttit ett tag nu.
Ja, och så är det så här också, om ni vill ha bilder på något specifikt som inte finns med på videos eller någonting, ni kan skriva till oss på TikTok eller Instagram. Vi har massa bilder.
Ja,
och
det kommer komma upp artiklar på sajten nu när vi landar lite här hemma och hinner sammanfatta våra tankar kring släppen och gå igenom alla. Så här, det är också en sjuk grej, 08:30 första morgonen av Watches and Wonders. Du får ju typ 2000 mejl.
Ja, alla är tajmade på att komma en gång för alla PR-avdelningar.
Det är så sjukt. Så när vi är på mässan, vi försöker uppdatera så mycket vi kan liksom, i realtid. Det är svårt. Lite team, vi springer omkring mellan massa möten. Och det blir svårt att hinna sätta sig, skriva grejer och lägga upp och sådär på Instagram. Men vi har försökt göra vårt bästa i alla fall på våra sociala medier att hålla er uppdaterade. Som sagt, som Albin säger, vill ni se någonting eller ha någon info om någon klocka som vi kanske har klämt på, så är det bara att höra av sig, så gör vi vårt bästa för att svara på de frågorna. Watches and Wonders summerat så här, vi har ju knappt landat.
Nej, och då ser du så här också, det är inte bara jag och Alex, vi har ju fler skribenter där också. Så totalt Echo Times team på plats är ju i alla fall 4 pers som ska täcka mässan, och det här är ju bara poddelen.
Ja.
Och vi har lagt upp videos på sociala medier. Yeah. Men det kommer, och nu ska vi börja lägga ut artiklarna med riktigt bra bilder och information och så vidare, vilket vi kommer i alla fall ägna 2-3 kommande veckor åt att lägga ut i ett raskt tempo.
Yeah.
Så viktig är den här mässan, och det är därför vi är där här. En stor del av redaktionen liksom. Mm. Så det kommer bli mycket innehåll för er att ta del av. Så.
Jajamän, så följ oss på Instagram, på TikTok, på ecotime.com och självklart här i Ecotime Podcast. Finns mycket i pipen och ser fram emot här inom kort. Så stay tuned, så ska vi tacka, och vi ska tacka på ett sätt som vi har gjort förut. Två lyssnare som har hängt med här nu under så här lång tid och lyssnat på våra stämmor från Watches and Wonders, som skickar Första Kvarn, som skickar DM till oss på Instagram,
får en gåva från
Tudor,
och den som skriver först på TikTok får en annan gåva från Tudor.
Ja, bra.
Det är bara skriva: hej, jag vill ha
ge mig
Tudor-prylarna. Det behöver inte ens stava det rätt.
Nej. Så kommer vi skicka ut till två lyssnare då, lite goodies från Tudor.
Snyggt. Stort tack för att ni lyssnar. Vi har många fler avsnitt inspelade i pipen som kommer inom kort också.
Ja. Ha det så gott.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.